Herre, vi prisar dig. Herre, vi kommer inför dig som dina barn. Vi springer till dig, Herre, som dina barn. Och vi tackar dig, Herre, för att du älskar oss som att vi vore dina barn. För att vi är dina barn. Vi tackar dig för att du har en framtid för oss. Och dina tankar är fridens tankar. Dina tankar är inte ofärdens, Herre. Vi har en framtid och ett hopp i dig, Jesus. Vi ber helige ande att du ska komma hit nu, Herre, med din brinnande kraft, Herre. Helige ande, att du kommer hit med din eld och bränner bort det som inte hör hemma i oss själva, i den här församlingen, i den här byn, i den här stan, i det här landet, Herre. Att du ska bara komma med din helige ande och din eld, Jesus, att du ska bränna bort det som inte hör hemma här. Rannsaka oss, Herre. Du som känner våra hjärtan, Herre. Rannsaka oss. Rensa ut det som inte hör hemma i oss. Tack, Herre, för att du vill det bästa för oss, att du vill hjälpa oss på den vägen. Och vi bara håller oss till dig. Vi ödmjukar oss inför din kraft, Herre. Vi ödmjukar oss inför dig, vad du vill säga idag. Öppna våra hjärtan, Herre. Öppna våra hjärtan, Gud. Så att ditt ord får lägga sig till rätta i var och en av oss. Så som du vill, Herre. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Tack, Jesus. Den här predikan blir lite av en uppföljning, kan man säga. Jag tänkte lite min förra predikan som jag hade här och denna predikan som två delar på temat i Kristus. Och då var förra predikan handlade lite om liksom, vi utgick från Efesierbrevet bland annat, om att vi är utvalda i Kristus. Vad det innebär för oss som en kristna att leva i Kristus, att vi är förutbestämda till det här barnaskapet hos Gud. Att vi är friköpta och förlåtna tack vare hans nåd, hans rika nåd i Efesierbrevet 1. Och vi tittade lite på Petrus som exempel och hans liv tillsammans med Jesus. Hur han mötte Gud, han föll ner inför honom när han insåg vem han själv var i förhållande till Jesus. När han mötte Jesus så insåg han vilka problem han hade. Liksom, hur ovärdiga vi är i oss själva när vi möter honom. Och sen misslyckas Petrus i sitt lärjungaskap. Han förnekar Jesus så som Jesus har förutsagt redan. Men han får också komma tillbaka och få den här upprättelsen av Jesus när Jesus har uppstått. Och lite av Petrus liv kan vi se i vårt egna liv varje dag. Att vi behöver varje dag möta Jesus och falla inför honom och bara ödmjuka oss inför honom och hans makt. Vi behöver ödmjuka oss inför Jesus varje dag. Vi behöver hans nåd varje dag. Och vi kommer att misslyckas varje dag. Men då får vi också vända oss till honom igen om förlåtelse och bli upprättade i honom. Det där är vårt liv som kristna varje dag. Vi får falla inför honom, erkänna oss själva besegrade bara av den här världen och synden. Men vi får leva med honom varje dag i den här nåden. Och vi blir upprättade varje dag. Och vi kan liksom gå ut i den här världen med full kraft ändå. För han är med oss varenda dag. Det är vårt liv som kristna. Från morgon till kväll så är det så. Och idag då till den här andra delen så ska vi ska ge oss rakt in faktiskt i ett bibelord. Och det är Johannes evangeliet. Två nya saker idag för övrigt. Dels så har jag bibelord med mig så att man kan hänga med där. Eller så hänger man med i sin egen bibel. Och det första ordet idag det är från Johannes evangeliets 15 kapitel. Johannes evangeliets 15 kapitel. Från första versen till och med 8 versen ska vi läsa. Står det så här. Jag är den sanna vinstocken och min far är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort. Och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av ordet som jag har talat till er. Förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken. Så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig kastas han ut som en gren och vissnar. Sådana grenar samlar man ihop och kastar i elden och det bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Min far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Amen. Jag tänkte tala lite idag om livet i Kristus och frukten som det kan ge. Jag ska predika lite om frukten i våra liv som kristna. För jag har insett en annan sak sen sist. Dels så är bibelorden nya på skärmen här. Men en annan sak som är nytt för idag är att jag inte kommer predika så mycket om vårt egna liv och fokusera så mycket på oss själva. För det har jag märkt att jag har gjort mycket när jag kommit hit. Jag har pratat om vårt egna liv och det är ju viktigt, det är ju grunden. Liksom att vi går till kyrkan, vi ber, vi lovsjunger. Förra gången så pratade vi om i Kristus och vad det innebär i vårt liv, i mitt liv, varje dag. Idag vill jag liksom rikta blicken utåt. Se vad ska det här innebära för vår omgivning, människor vi möter. Jag vill predika lite om frukten idag av ett liv i Kristus. Om det går bra, säg amen. Personligen så har ju det varit jättecentralt för mig egentligen. Det är konstigt att jag inte har kommit till det här tidigare. För när jag började söka liksom och närma mig Gud, då var det här liksom sociala engagemanget och det här för världen liksom, det var jätteviktigt för mig när jag började söka och närmade mig Jesus. Nöden för den här världen, för folk runt omkring liksom. För nöden är stor i vårt land och i vår värld. Och det där var jätteviktigt för mig i början liksom. Sen har det fått vara en period då jag har fokuserat mycket själv på liksom mitt eget liv i Kristus. Men jag känner liksom, nu vill Gud att jag börjar rikta blicken utåt igen. Och jag vill gärna ta med er där. Och jag tror att vi står på oerhört stabil grund när vi går in i den här förkunnelsen. Bara några exempel, de kommer inte på skärmen. Men Jakobs brev, andra kapitel, det står att tro utan gärningar är död. I Galaterbrevet 5 kapitel skriver Paulus om att det inte är liksom ritualer och omskärelsen som är det viktiga, utan att du har en tro som är verksam i kärlek. I andra Korinthierbrevet skriver Paulus också i 6 kapitlet om att nåden ska bli till nytta. Han ber att nåden ska bli till nytta. Och det här är så viktigt för oss som kristna. Och mycket av detta handlar ju om att göra gott. Liksom, vad vi gör mot människor. Frukten handlar om liksom vad lämnar vi runt omkring oss? Vad får det för effekt runt om oss? För människor i vår närhet, för den här byn, för vårt land. Och det handlar om att göra gott. Och det behöver inte vara konstigare än så egentligen. Alltså goda gärningar talar Bibeln om. Och det står också i Efesierbrevet att Gud har förberett goda gärningar för oss att vandra i. Goda gärningar som redan är förberedda, som vi bara ska vandra i tron. Och något som är centralt i den här texten i Johannes evangeliet där, det är ju att detta sker i Kristus. Han talar om ett fruktträd och att vi är grenar i det trädet. Och han är vinstocken. Vi är grenar som sitter fast i den där. Det är så vi liksom når ut. Det är så vi kan få kraft. Det är i honom som vi lyckas med det här, liksom, som vi kallar det till. I honom så finns den här kraften och i honom finns det livet. I honom så får vi den här frukten. För att ett fruktträd där du kapar en gren, det kommer ju liksom vissna och dö bort. Det kommer inte vara någon nytta alls. Det viktiga i den här texten är att vi förblir i honom. Det är ju detta, att vara i Kristus, att leva med honom och nära honom. Det är i honom som vi får det här livet som kan bli till nytta för människor. Och det är i honom som den här förvandlingen kan ske i våra liv. Alltså det ska ske en förvandling i ditt liv som kristen. När du har valt dopets väg så behöver det hända någonting. Det kommer att hända någonting om du är öppen för det. Och det är meningen att någonting ska ske i dig, en förvandling. Vi förvandlas, vi blir nya skapelser, talar Bibeln om. Bibeln talar om att när vi döper oss så blir vi en ny skapelse. Och det kan vara en process, men någonstans så behöver det ske en förändring i oss. Helgelse kan man prata om i kyrkan. Liksom. Enkelt sett så handlar det om att bli mer lik Jesus. Och det behöver ske i våra liv. Och det är i Kristus som det händer. Det är i Kristus, i vinstocken som grenen behöver sitta för att kunna bära frukt. Så det behöver ske ett skifte där i våra liv. Och det behöver ske, liksom, jag kallar det en kopernikansk revolution. En kopernikansk vändning. Och ni vet ju detta, men jag som är en olärd man av folket var ju tvungen att googla lite för att säkerställa. Så Copernicus, Nikolaus, han levde ju under 1500-talet och liksom hade ju den här teorin om att det är inte alls jorden som är i centrum. Det är ju solen som är i centrum och jorden kretsar ju kring den. Han var lite rädd för att dela den här idén på grund av kyrkan. Gud nådde oss. Så han höll den ganska länge, så jag tror inte att den blev offentlig i hans tänkande förrän han var död. Men han hade ju idén då om att det är inte jorden som är i centrum, det är solen som är i centrum och vi kretsar runt den. Även om det ser ut som att solen kretsar kring oss, så är det den som är i centrum, det är vi som rör på oss. Så han gav den här idén om att vi har en heliocentrisk världsbild eller universum liksom. Att helio i solen är i centrum och geo jorden snurrar runt detta. För dig som kristen så behöver du genomgå en förvandling där du går från det egocentriska till det deocentriska. Alltså du behöver göra en kopernikansk vändning i ditt liv. När du möter Jesus och tar emot honom i ditt liv, då behöver du inse att det är inte längre jag som är i centrum. Det är Gud som är i centrum. Det behöver ske en sån kopernikansk vändning, en sån revolution i ditt inre. Där det är han som är i centrum och inte längre du. Det här är en utmaning för oss, kanske särskilt i det här landet. Att vända oss bort ifrån det här egocentriska. Vi behöver sätta Gud i centrum. Att bli deocentriska varelser i den här världen. Där det är Gud som är i centrum. Inte jag själv. Vi har en tendens att få det till att bli ändå oss själva som står i centrum. Jag ska dela något. Ni får pröva det själva. Men jag känner mig utmanad att dela det. Jag hörde den predikan från vår pastor i Enköping, Christer Hultberg, som jag älskar att lyssna på. Han har jättebra undervisning. Han sa en sak i en predikan för ett tag sedan som bara drabbade mig för att jag kände igen mig i det. Han sa att vi har till och med gjort det här största budet, eller detta att du ska älska din nästa som dig själv. Ni vet, vi ska älska vår nästa som oss själva. Och i vårt land har vi en tendens, jag har gjort det också, och tänka att ja, men älskar jag mig själv tillräckligt för att älska min nästa? Hur mycket älskar jag mig själv? Kan jag älska min nästa så som jag älskar mig själv? Och hur känns det liksom? Vi har till och med gjort det budet till någonting som handlar om oss själva. Vi har till och med gjort budet om att älska sin nästa som sig själv till att börja fundera över hur mycket älskar jag mig själv? Som att det var det som var tanken liksom med det budet. Vi lever i ett så egocentriskt samhälle att det budet har kommit att handla om oss själva. Och då är det någonting som är fel, tror jag. Det drabbade mig, för jag har själv tänkt så. Och jag har själv pratat om det, liksom när jag pratat med människor, att man ska älska sin nästa som sig själv. Och då börjar vi någonstans med oss själva och funderar på hur mycket jag älskar jag mig själv. Och så inser man att nej, alltså man har ju sina brister och man är inte helt hemma med sig själv alltid. Men det är inte det handlar om, för att som jag predikat om tidigare så är ju Guds kärlek ju praktisk. Och vi kan till och med få lite ledtråd av Paulus. Han skriver om att man gör ju inte något ont mot sig själv. Ingen hatar sin egen kropp, skriver han i ett tillfälle. Så det här att älska sig själv innan man älskar andra, vi får inte missta det, för att liksom vi måste känna oss helt 100% i oss själva innan vi börjar älska andra. Men till och med där har vi liksom fallit dit i det här egocentriska tänket. Vi är kallade att älska andra. Och du behöver inte alltid vara helt bekväm med hur du själv funkar och liksom helt älska dig själv känslomässigt. Så är det inte liksom. Så vi behöver ha det här nya perspektivet. När du tar emot Jesus i ditt liv, när du har döpt dig och om du kallar dig kristen, då behöver du gå mot det här deocentriska tänket. Du behöver sätta Gud i centrum. Du behöver leva som han. Du behöver se det han ser. Du behöver tänka liksom vad Jesus ser i människor i det här landet, i den här byn. Vad är det han ser? Vad är det han hör? Vad är det han gör? Du ska ju göra det som han gjorde. Se det han såg och höra det som han hörde. Vi behöver gå mot att leva som honom. Och andra bibelordet för idag hittar vi i första Johannesbrevet. Det är fortfarande Johannes som skriver då, i sitt första brev. Första Johannesbrevet, andra kapitlet. Ska vi läsa vers 3-6. Första Johannes 2. Står det så här. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger, jag känner honom, och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde. Vi är skyldiga att själva leva så som han levde. Det Jesus gjorde, det ska vi göra. Det han såg, det ska vi se. Det han hörde, det ska vi höra. Vi ska lyssna på den som Jesus lyssnade på. Han gick ut och mötte de utsatta. De som var lägst stående i samhället. En samarisk kvinna ute vid brunnen själv. Den möter han. Han lyssnar, han ser. Han möter de människorna. Och vi är skyldiga att leva så som han levde. det är inget litet krav egentligen. Vi kommer ju aldrig fullt ut kunna leva precis så som han levde. Han var syndfri. Det kommer inte vi vara liksom, i det här livet. Men det är strävan vi måste leva efter. Att bli lika honom. Att se det han såg. Och göra det han gjorde. Vi är kallade att leva så som han gjorde. Vi är skyldiga till det. Och det handlar om att tillämpa och omsätta tron. Allt det vi har pratat om tidigare, liksom, mitt eget liv i Kristus, det ska ju omsättas sen och bli till nytta för människor. Det är Guds tanke. Då har Guds kärlek nått sitt mål, som det står här i texten. Då har kärleken nått sitt mål i oss. Så vi behöver se människor. Och om du som kristen har landat i Guds nåd och förlåtelse, då behöver du spegla det till andra människor. Då behöver vi spegla den nåden och den förlåtelsen mot andra människor. Och om du vet varför sonen gavs till den här världen, Johannes 3:16, så älskade Gud världen att han gav den sin enfödde son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha eget liv. Då ska vi också älska på det viset. Då ska vi också presentera den Jesus som gavs för att alla ska få evigt liv, för att man inte är förlorad. Den Jesus måste vi presentera. Och när man fortsätter läsa 17:e versen där i Johannes 3, så står det att han kom inte för att döma världen. Han kom för att rädda världen. Och det behöver vi tänka på. Vi är inte här för att döma den här världen. Lika lite som Jesus kom för att döma världen. Han kom för att rädda den, och det vi också kallade att göra. Och som vi läste förra gången jag var här i Romarbrevet 8:1, så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus. Och då behöver vi också kalla människor in i Kristus, så de får ta del av den där friheten och den friden, förlåtelsen och nåden som finns i honom. Vi behöver ju kalla människor in i det. Vi behöver börja tillämpa och omsätta vår tro för att det ska bli till nytta för vår omgivning, för den här världen. Det handlar om att sprida Guds rike. Så som det ser ut i världen och Sverige idag är ju inte Guds tanke för det här landet, för den här världen. Han har en annan tanke. Han vill sprida sitt rike. Jesus kom och förkunnade att himmelriket är nära. Där fanns Guds rike liksom på jorden. Och det kan vi bära med oss och sprida vidare. Det är Guds tanke, att vi ska sprida Guds rike vidare. Och som vi läste i Johannes 15, där så står det att Jesu far förhärligas när vi bär rik frukt och blir lärjungar. Lärjungar. Det är ju något alldeles centralt i detta. När vi bär rik frukt, då är vi lärjungar till Gud. Då är vi lärjungar till Jesus. Och då, när vi blir i honom, så är vi skyldiga att leva som han gjorde. Då bär vi rik frukt. Och då förhärligar vi Gud och sprider hans rike så som han har tänkt. Då blir det ju mer liksom av det som Gud har som tanke för det här landet och vår värld. Och jag tror att det största hindret för Guds rike spridning i vår värld, det är egentligen inte världen själv, utan det är ju världsliga kristna som inte tar det på allvar. Som inte går ut och försöker liksom att jobba på att sprida detta. Lever i den nåden och försöker sprida den. Att ha en tro som är verksam i kärlek, det kommer sprida Guds rike. Så hindret mot Guds rike är inte den här världen, det är världsliga kristna. För att vi har ju all kraft har vi redan genom Jesus att sprida hans rike. Det finns ingen ursäkt för oss, utan vi har det vi behöver för att sprida hans rike. Så det största hindret är ju inte världen. För det är ju skönt liksom att tänka så, att det inte ligger på oss. Men tyvärr så tror jag att hindret mot Guds rike är världsliga kristna som inte tar kallelsen på allvar. Som inte bär rik frukt och är lärjungar. För att kristen kan man ju vara. Men en lärjunge, då måste man jobba. Det krävs jobb för att vara en lärjunge. Så är vi nöjda med vår egen frälsning, är ju frågan. Om vi är nöjda med att själv ha gått dopets väg. Jag har tagit emot Jesus. Jag skulle kunna slå mig ner nu och få det eviga livet. För att jag tror på honom. Det är ju allt som krävs. Johannes 3:16. Var och en som tror på honom får evigt liv. Så skulle jag vara nöjd nu, så skulle jag ju ändå ha det där eviga livet. Men vi är ju kallade till någonting mer. Och det är lite som förlorade sonen. Många av er känner till den. Den förlorade sonen och liknelsen om honom. Han var ju förlorad och kom tillbaka till Gud. Du vet, när du har gått dopets väg och kallar dig kristen, du har kommit hem till Jesus, då är ju du den brodern som är hemma, den stadigvarande, han som redan bor i huset. Och du ska veta det, att du, allt som fadern har är ju ditt. Gud säger till den här, fadern säger till sonen där att allt jag har är ju ditt. Men här kom den förlorade sonen, han är tillbaka. Och vi behöver inse att så fort vi är tillbaka, då är siktet inställt på någon annan. Då är det inte längre jag som är i centrum, utan då finns det någon annan, ett annat syskon som behöver komma hem. Och vi behöver arbeta för att hitta det syskonet, hjälpa det syskonet, ropa på honom eller henne liksom. Kom hem, för att då är det inte längre vi som är i centrum. Det betyder inte att vi är mindre viktiga för Gud. Vi bor ju med honom, vi är ju redan hemma och allt han äger är vårt. Det är det han säger till den sonen som var hemma. Men det finns en förlorad son och en förlorad dotter som vi måste hålla utkik efter. Kalla på. Och de möter vi. Här i vår omgivning. De möter vi. Och vi behöver kalla dem in till den här nådens gemenskap. Vi är kallade till lärjungaskap. Och det är någonting mer än att döpa sig. Dopet är allt. Liksom, missförstå mig inte. Dopet är allt. Det är liksom vändpunkten för ditt liv. När du tar emot Jesus går dopets väg. Du är en ny människa. Du är hemma. Det betyder allt. Men vi är kallade till ännu mer. Det är inte slutet. Det är bara början på ditt liv med Gud. Det står i Matteus 12 att på frukten känner man trädet. Så om du har ett gott träd, det är god frukt. På frukten känner man trädet. Och frukten är tecknet på lärjungaskap. Så om du går runt som kristen och du inte ser några frukter liksom, så börjar jag undra om du är en kristen lärjunge eller om du bara är kristen. Det utmanar mig och jag hoppas att det utmanar att ni inte blir modfällda av det. Det här är liksom, vi ska se detta som något spännande att gå in i. Det är kul, det är spännande att leva med Gud, med Jesus. Och se vad han har i liksom, framtiden för oss. Och vad han vill göra. Och den viktigaste frågan i detta någonstans, det är ju alltid frågan om varför. Varför behöver jag tänka på det här? Varför behöver jag vara en lärjunge och inte bara en kristen? Varför behöver liksom, jag bära den här rika frukten? Det enkla svaret på den frågan varför, det är att världen behöver lärjungar. Gud behöver lärjungar i den här världen. Nöden är så stor i vårt land och i vår värld att Gud behöver oss. Vi är hans medarbetare, står det i Bibeln. Nöden är så stor i den här världen, därför måste vi vara lärjungar och inte bara kristna. Vi ska läsa i Matteusevangeliet, 9:e kapitel ska vi börja. Matteus 9:35. Och sen ska vi fortsätta läsa in i kapitel 10. Så det är slutet där på kapitel 9 och så lite i 10:e kapitlet i Matteusevangeliet. Då läser vi i kapitel 9, vers 35. Jesus gick omkring i alla städerna och byarna och han undervisade i deras synagogor och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem, för de var härjade och hjälplösa, som får utan herde. Och han sade till sina lärjungar, skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. En liten halvhalt där. Där tar 9:e kapitlet slut. Vi ska ju veta det att Matteus skrev inga kapitel. Matteus skrev ett evangelium, ett sammanhängande evangelium om Jesus. Och liksom vad han gjorde, vad det får innebära för oss. Matteus stannade inte där, tog en paus och sen skrev han kapitel 10. Nej, Matteus fortsätter att skriva i kapitel 10 från första versen. Jesus kallade till sig sina 12 lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andar och att bota alla slags sjukdomar och krämpor. Vi hoppar några verser ner till vers 5. Dessa 12 sände Jesus ut och han befallde dem, gå inte bort till hedningarnas område eller in i någon samarisk stad. Gå istället till de förlorade fåren av Israels hus. Där ni går fram ska ni predika, himmelriket är nära. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva. Amen. Det här är så viktigt att vi ser det här liksom sammanhängande. Du får tro vad du vill om detta, men jag tror att det här behöver vi läsa som en text. Vi behöver se liksom att Jesus går runt i den här världen. Han ser hur de är härjade och hjälplösa. I slutet av kapitel 9 ser han hur stor nöden är i folket. Han ser dem som får utan herde. Men han slutar inte där. På det så kallar han sina lärjungar. Och han säger, gå ut och gör gott. Det här kan sammanfattas med att nöden är stor. Han kallar sina lärjungar. Han säger, gå ut och evangelisera. Gå ut och predika. Himmelriket är nära. Och gör gott. Möt behov. Människor var sjuka. De behövde bot. Och han skickade ut sina lärjungar för att bota. Vi ska läsa detta i ett stycke, tycker jag. För det här är hans kallelse till oss. Han ser att här ute går en massa människor som får utan herde. Har du sett en härjad människa nyligen? I den här byn kanske, i Varberg, Göteborg, Sverige. Man ser ju härjade och hjälplösa människor överallt. Det kanske ser lite olika ut jämfört med det här. Men nöden är ju fortfarande stor. Det behövs Kristi lärjungar i den här världen. För nöden är fortfarande stor, även om den ser lite annorlunda ut. Vi har liksom en pappa försöker tillrättavisa ett ungdomsgäng i Stockholm och blir skjuten i huvudet framför sin 12-årige son. Vi har flera krig relativt nära. Vi får rusta i det här landet också liksom, förbereda oss för det värsta. Vi har liksom, nej, jag vet inte vad jag ska säga. Ni vet, det är en stor nöd i det här landet och i den här världen. Och Gud kallar oss att gå ut och möta de behoven som finns. Det kan vara helande. Det kan vara helande precis som det var här. Driv ut onda andar. Det kan också bara vara att möta liksom andra missbruk som finns. Liksom. Människor missbrukar och människor driver runt som får utan herde. Och vi behöver finnas där för dem. Med den här stora skörden så behövs det arbetare. Och vi ska be om fler arbetare till Guds församling. Men vi är redan satta där. Ibland kan man tänka att Gud gör någonting åt detta. Men då säger han att jag har redan satt dig där. Så vi behöver liksom se lite vilka behov har vi här. För vi är redan satta här att vara hans händer och fötter. Församlingen är Kristi kropp. Det Jesus gjorde, det ska församlingen göra idag. Vi är kallade till den här stora nöden för att förhärliga Gud. Och se hans perspektiv. Se det Jesus såg. Höra det han hörde och göra det han gjorde. Vi behöver ha det här deocentriska perspektivet. Vi behöver se vad Gud ser. Vi behöver vara lyhörda för vad han vill göra. Jag inser också att det är lätt att bli slagen av den här nöden. Lite så. Man vet inte var man ska börja ens. Det är lätt att liksom tappa modet i liksom nödens ansikte där. Lätt att känna att man blir uppgiven, att man känner oro. Liksom. Hur ska det gå? Liksom? Vad ska vi göra? Men då vill jag säga det att Jesus säger att han har redan övervunnit den här världen. Vi behöver gå med inställningen att segern redan är vunnen. Inte för att vi kan slå oss till ro och luta oss tillbaka, utan för att det kommer att bli bra. Alltså, han har fridens tankar för oss, som vi sjöng innan. Det är fridens tankar, inte ofärdens, för en framtid och ett hopp. Och han har redan segrat. Han har segrat i ditt liv och han har segrat över den här världen. Han behöver fortfarande dig som arbetare och lärjunge, men han har segrat över den här världen. Det kommer att bli bra och vi ska inte vara rädda. Vi ska släppa liksom kraven på oss själva. Vi ska inse att vi gör detta i hans kraft. Vi gör inte detta i egen kraft. Och vi kan göra detta och liksom förändra den här världen. Men vi får inte vara rädda liksom för det. Och vi ska släppa kraven på oss själva. Jag ska måla upp en bild för det. Vi kommer ju upp mot Eurovision här. Det har varit Mello liksom länge. Och ett annat sånt här dunderstort program är Idol. Där artister får tävla liksom över en hel säsong. Man går in i det där. Man gör audition och sen så får man sjunga. Liksom. Vecka efter vecka löper det här programmet. Tills någon till sist ska krönas som vinnare över Idol då, Sverige till exempel. Under tävlingens gång där, hela den här säsongen, då är det förstås oerhörda krav på de här artisterna, de som ska upp och sjunga och uppträda. Det är ju förstås nervöst, det är ju, kan jag tänka mig, skitjobbigt hela tiden nästan. Jättejobbigt. och går den där vägen. Men sen då, när finalen är, då är det till slut någon som står som segrare. Någon kommer ju stå som segrare efter hela den här resan. Allt slit, all nervositet, all kamp, så kommer man stå som segrare i slutändan. Och när man har segrat i det programmet, då får du gå upp och du får sjunga en låt till. Då får du sjunga den sista låten, eller hur? När du redan har vunnit allt, då får du gå upp och du får sjunga en gång till. Och då går du upp och sjunger bara utifrån glädje och stolthet. Bara utifrån den där hedern det är att ha vunnit. Bara utifrån den situationen att allt är redan mitt. Jag behöver inte prestera egentligen. Utan nu är jag bara glad och jag delar med mig av min gåva. Så den artisten får ju gå upp och bara njuta av det den har fått. Gåva man har fått. Och andra får njuta av det tillbaka. Det är vårt kristna liv. Det är den seger som Jesus redan har vunnit för dig. Du behöver inte gå upp och prestera längre. Du kan gå fram liksom i den gåva du har fått, för han har redan segrat. Du behöver inte prestera längre. Du behöver inte känna de där kraven på dig själv, för han har redan vunnit. Så när du går ut så finns det redan förberedda goda gärningar för dig att gå i. Och det är inte på grund av att du är så himla bra att du kommer att hitta det där och liksom göra rätt. Utan det är redan vunnet, han har redan segrat. Så vi behöver gå ut och liksom dela med oss av vår gåva. Njuta i det där liksom. Och dela med oss av evangeliet om Jesus och predika att himmelriket är nära. Guds rike är redan här. Och vi behöver liksom bara landa i den där tryggheten och den friden som det är. Att bara kunna ställa oss och predika Guds rike och kalla människor in i Jesus. För segern är redan vunnen. Andra Timoteus brevet, kapitel 4, vers 7 och 8. Det säger, det här är välkänt för många tror jag. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen. Och inte bara mig, utan alla som älskar hans återkomst. Segerkransen ser Paulus framför sig. Han har kämpat den goda kampen. Inte i egen kraft, utan genom vad Jesus har gjort i hans liv. Och den segern delar vi med honom. Du och jag får dela den segern med honom. Segerkransen är redan din när du väl är klar. Men det finns en god kamp och det finns fortfarande ett lopp. Eller hur? Men den goda kampen, det är det vi lever i nu. Vi behöver fortsätta och vandra i det där. Så segern är redan vunnen. Den är redan din. Släpp kraven på dig själv. Och bara gå i hans kraft. Han har förberett goda saker för dig och för din omgivning. En annan sån där grej med nöden för den här världen är ju lite, vad kan det hjälpa att jag gör någonting? Jag är ju alldeles för liten för detta liksom. Det är ju alldeles för stora utmaningar. Vad skulle jag kunna bidra med in i detta? Det är alldeles för stort liksom. Nöden är för stor. Men du vet att det finns bara små saker som man kan göra. Det är inget fel med de där små sakerna. Det där kan betyda så mycket, de små sakerna som vi gör. De små goda gärningarna kan betyda så mycket. I Matteus evangeliet, sista bibelordet för idag. Matteus evangeliet, 13 kapitlet. Så delar Jesus med sig av en liknelse. Matteus 13, 31 och 32. En liknelse om ett senapskorn. Det står så här. Han lade fram en annan liknelse för dem. Himmelriket är som ett senapskorn. Som en man tar och sår i sin åker. Det är minst av alla frön. Men när det har växt upp är det störst av alla köksväxter. Och blir ett träd. Så att himmelens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. Det är en bild av Guds rike. Det är en bild av Guds rike i vår värld. I våra liv. Det där lilla, lilla senapskornet, det minsta av alla frön, kan växa upp och bli ett stort fruktträd där fåglar kommer att bygga bo. Där ser vi ju liksom en rik frukt av det där till slut. Det där lilla, lilla som man gör och sår kan bli någonting så mycket större genom Guds kraft. Du behöver inte göra så himla mycket liksom. Det kan vara det där lilla goda gärningen som man förberett för dig idag. Att man går upp varje morgon och liksom tänker att när det där visar sig, när den möjligheten kommer, så Herre, led mig i det. Hjälp mig att vandra i det och göra det där lilla som kan betyda mycket för någon i slutändan. Det kan vara det där lilla naturliga. Vi behöver inte tänka att det här ska vara stora andliga mirakler, att det här ska vara så övernaturliga saker som ska hända när vi gör de här goda gärningarna, att det här behöver vara så himla märkvärdigt. Vi behöver inte tänka det, utan det kan vara enkla naturliga saker som ändå pekar på Jesus. Små saker som ändå pekar emot något större, mot en Gud, en god Gud, en far i himlen för alla. De där enkla goda gärningarna, det är också en väldigt säker evangelisation. Alltså om du är orolig för att be liksom för människor och tänk om det inte händer någonting. Du vet, en god gärning, en god naturlig, bara vänlig gärning, det är ju hur säkert som helst. Det är bara att göra det. För då behöver du inte liksom oroa dig, utan gör bara de här små sakerna för människor. För ett par veckor sedan så satt vi hemma i köket, jag och Liz, min fru, och hon delade med sig. Hon kom att tänka på en händelse som var för många år sedan. Och vi tror ju absolut att Gud hade ett finger med i det spelet. Så jag ska dela lite, ja, jag ska dela den. Hon kommer tänka på en gång för många år sedan när hon var högstadielärare. Det var inte här i stan. Hon hade en sexa, en sjätte klass, och de var ute på friluftsdag på våren. Och i den här klassen då, sjätte klassen, fanns det en kille. Han var lite kortväxt, beskrivs som lite, ja, men lite söt så. Folk gillar honom, men han kunde också vara lite jobbig, den här killen. Och på friluftsdagen där så noterade Lisa att han satt själv en bit bort vid ett stängsel. Där satt han själv. Så hon gick fram och så frågade hon hur han mådde och satte sig ner med honom. Och då började han öppna upp liksom. Då började han prata och liksom prata om vad han tänkte på. Han öppnade upp om livet och lite om hemmet. Och Liz noterade liksom att han var ganska skör, så som hon inte har sett honom innan. Och han var lite ledsen, och Liz blev också lite ledsen i det samtalet. När han öppnar upp, så hon frågar om hon får igenom en kram. Och han svarar ja. Och hon kramar om honom. Där kramar hon om honom, den sjätte klassaren, och de grät lite tillsammans i den stunden. Och jag menar att så ser Guds rike ut. Så ser Guds rike ut när vi möter en människa som vi ser har ett behov. Här finns ett sår som behöver läka. Liksom. Vi kan finnas där som en Jesu lärjunge. Och det behöver inte vara handpåläggning och massa övernaturligt. Liksom. Utan det kan räcka med ett samtal och en kram. Och säga att ja, men jag lyssnar och liksom... Och så ser Guds rike ut. Och vi vet ju inte vad som händer med den här killen, liksom, vad han gör idag. Men det är ju vår bön givetvis, att det där var ett senapskorn av kärlek som sen har fått växa till sig i honom. Att det där var en sån där god gärning förberedd av Gud den dagen. Att han skulle få den lilla uppmärksamheten, att han skulle få den lilla trösten, att det skulle växa sig till någonting helt annat. Det är ju vår bön. Och jag vill bara uppmuntra er att liksom hålla utkik efter det där tillfället. För det står i Bibeln att han har förberett goda gärningar för oss att vandra i. Vi ska lita på det. För Gud lovar ingenting som han inte håller. Han har sagt att det finns goda gärningar för dig. Så var lyhörd för vad han vill göra i ditt liv, i din omgivning. Se människor runt dig. Vi behöver vara lärjungar till Jesus. Inte bara döpta kristna. Vi får inte vara nöjda med vår egen frälsning. Vi behöver se till vår nästa och se till att fler söner och döttrar kommer hem till Jesus. Låt oss be tillsammans. Herre, vi tackar dig för det här ordet. Vi tackar dig att det inte är ute med oss. Att det finns kraft och liv i dig som bara får multipliceras om vi bara är öppna för att sprida det vidare. Vi tackar dig för din kärlek som bara vill nå längre och längre och längre ut. Att vi inte ska få stå i vägen för det, Jesus. Att vårt lärjungaskap ska bara få bli en kanal för din kärlek, Herre. Att människor får möta dig. Att vi får peka på någonting annat. Att vi får peka på dig, Herre. Genom det här, liksom att sätta dig i centrum. Att du får stå i centrum för våra liv. Att folk ska få se det och se att det är någonting annorlunda här. Att det ska få väcka en längtan i människor. Att det finns ett utrymme i varje människa som du vill fylla, Herre. Och de kan se det i oss. Vi ber att vi ska bara få finnas till för den här byn, för det här landet. För nöden är stor här och vi vill vara dina medarbetare i det. Så Herre, kom nära. Led oss med din heliga ande. Vi ber att du ska vara nära oss på det viset. Vi tackar dig för att du vill vara nära oss på det viset. Att du vill det bästa för det här landet, för den här byn, för den här världen. Att det, du har bara fridens tankar för oss. Att du har en hopp, ett hopp och en framtid. Och att vi bara får vända oss till dig, ödmjuka oss inför dig. Och bära rik frukt så att det blir till nytta. Att vi får ha en tro som är verksam i kärlek. Att vi inte är nöjda med där vi är, utan vi vill längre ut, vi vill nå den där förlorade sonen, vi vill nå den förlorade dottern. Vi vill möta de behoven som finns här i vår närhet. Att det inte behöver vara så stora saker, utan de där små sakerna som kan vara som senapsfrön men som får växa till någonting helt annat. Att du kan göra långt mer än vad vi kan tänka oss och förstå, Herre. Vi tackar dig för det. Vi ber bara om kraft från dig, helige ande. Att du är nära oss. Led oss. Öppna våra hjärtan för vad du vill säga. Led oss varje dag, Herre. Att se den där goda gärningen för någon annan människa. Att göra det där naturliga bara som får ändå peka på dig. Att det får vara evangelisation i våra liv. Att det får peka på evangeliet om dig, Herre. Vi ber om det i Jesu namn. Amen.